Konstnären pratar ut om sin ögonsjukdom. Den kreativa mångsysslaren Micke Rylander kommer en dag att bli helt blind. Efter år av förnekelse hittade han en väg framåt. I ett avsnitt av Beroendepodden berättar han om hur han hanterar sitt öde. 62-åriga Rylander är konstnär, fotograf, musiker, föreläsare och var med när Hultfredsfestivalen skapades. Han lever med en ögonsjukdom där näthinnan sakta förtvinar och kommer en dag att bli helt blind. Han var i 20-årsåldern när han fick diagnosen. Sedan följde en tid av djup förnekelse. När Rylander en dag cyklade in i en lastbil gick det upp för honom att han inte längre kunde låtsas som ingenting. Han hörde då av sig till syncentralen och anmälde sig till alla 83 kurser de erbjöd. Han lärde sig bland annat att gå med ögonbindel och ledarhund runt en sjö, skära gurkor på ett säkert sätt och använda talsyntes i sin telefon. Det berättar han i Beroendepodden. Han kallar kurserna för mentalt skitjobbiga eftersom de innebar möten med människor som hade det ännu tuffare än han själv. Rylander tvingades hantera sina egna känslor och hitta en väg framåt. Han insåg att den röda tråden i hans liv hade varit förändring, vilket senare resulterade i föreställningen Changes, i förändring. I avsnittet poängterar han också att 90% av de impulser vi får kommer från synen. Men när vi inte kan använda ögonen vaknar andra saker i hjärnan. Går det inte så gör det ändå, har blivit hans devis i livet. I Beroendepodden delar han med sig av sin historia om när alkoholen tog över hans liv. När ångesten satte honom i ett mörker där han trodde att den bästa lösningen skulle vara att avsluta sitt egna liv. Han stod på livets kant och kände att han inte ville leva längre. Men livet vände och med rätt stöd och verktyg har han idag nästan 20 års nykterhet med sig. Och trots motgångar i nykterheten som en otäck ögonsjukdom är livet värt att leva varje dag. Och här ska vi så få lyssna på detta avsnitt av Beroendepodden.
Hej och välkomna till Beroendepodden. Mitt namn är Anneli. Jättevälkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. Kika in på hemsidan beroendepodden.com så finns det hjälp att få mejladressen ifall man vill komma i kontakt med mig och även hur man gör för att stötta podden genom Patreon. Idag har jag med mig en fantastisk människa och vän skulle jag väl vilja säga, Micke Rylander. Hej och välkommen till Beroendepodden.
Hallå, jättekul att vara här. Äntligen.
Ja, äntligen, verkligen. För egentligen borde du kunna ha varit med för flera år sedan.
Jag tror vi till och med var nästan på gång för några år sedan.
Ja. Mm. Men jag ska börja med att berätta att du heter ju Micke. Du är en multikreatör skulle jag ju vilja. Så här, hur ska jag förklara Micke? Du är som mig, vi är väldigt lika varandra på många sätt och vis. Alltså, du har ju gjort väldigt mycket i livet och mycket kreativa. Du är konstnär, fotograf, musiker. Just nu är du aktuell med en show som heter The Changes.
Changes i förändring
dessutom. I förändring, ja. Och det ska vi också prata om lite grann. Men du var också en av dem som var med och grundade Hultsfred.
Jag var en av många som var med och startade när det grundade Hultsfred. Ja,
ja exakt. Ja. Ni var många. Men ja. Du har varit med om mycket i livet. Både inom den musikaliska världen och skapandet och... Men du är här för att du är med i Beroendepodden som är en podcast om olika sorters beroende och psykisk ohälsa. Det är ju det som dagens avsnitt ska handla om.
Ja.
Och det, ja, din historia då, såklart liksom. Du har ju också fått en ögonsjukdom som vi kommer att prata om lite, hur man tacklar det. Vad heter du får uttala?
Ja, jag brukar säga att det är samma som Teppas Fågelberg har, för det är enklare att säga chorioderma, för det är ingen som vet vad det är.
Nej.
Men det innebär i alla fall att diagnosen är att jag blir blind. Mm. Och det blir jag genom att näthinnan sakta förtvinar och mina tappar och stavar försvinner.
Mm.
Och nerver är läkarvetenskapen inte så bra på. Så att det finns ingen botemedel.
Nej. Och idag är ju första gången som jag träffar dig då du faktiskt går med käpp. Sist vi såg så hade du ingen käpp.
Nej.
Du ser ju fortfarande lite, men det har ju hänt en del sen vi såg sist, uppenbarligen. Liksom.
Ja. Ja, det är hårt. Det är som alkoholism. Den är hårt progressiv även den.
Ja. När var det du fick veta att du hade den?
Det är länge sedan. Det var när jag var 20 år någonstans.
Ja.
Som jag fick en diagnos av 3 stycken professorer som såg ut som professor Baltasar ungefär.
Ja.
Och då fick jag namnet som jag inte förstod vad det var. Jag förstod att jag skulle bli blind. Vilket var ganska okänsligt berättat av dem. Men jag sket i det. Så jag åkte hem och arrangerade Hultsfredsfestivaler och fortsatte göra PR-arbete och sådana grejer.
Mm.
Men sen, som det är ju som sagt var en progressiv sjukdom.
Mm.
Så senare när jag bodde i Stockholm så hade jag köpt en guldfärgad 28-tons cykel och tänkte att jag var med i Giro d'Italia och drog järnet in till stan från Solna där jag bodde och kör jättefort. Och sen säger det bara pang så har jag smält rakt in i en lastbil. Och han hade svängt vänster där han inte fick svänga vänster. Men det är fortfarande så att en lastbil med släp är 24 meter lång och ganska hög så jag borde ha sett den. Men jag gjorde inte det. Och där någonstans så insåg jag att det här hade kunnat, jag hade kunnat kört bil som jag gjorde vid den tiden. Det hade kunnat varit ett barn på 3 år på trehjuling eller något sånt där.
Ja.
Då förstod jag att nu är det nog dags att du tar tag i det här.
Mm. Så det var lite förnekelse att ta där innan.
Ja, det var hur mycket förnekelse som helst.
Mm. Men det är ju för idag är du ju, hur gammal är du idag? Får man prata om det?
Ja, det får man. Men jag var tvungen att räkna baklänges. Alltid, så här, född 62, jag är 62.
Så då har jag ändå liksom fått ta med synen, men den har ju blivit sämre med åren. Och det känns ju som sista åren har det hänt väldigt mycket.
Ja, det blir ju så eftersom den synen som man har klockan liksom 3, alltså långt till vänster eller långt till höger, den bryr man sig inte så där jävla mycket om.
Mm.
Det är när du börjar gå in i att du inte kan läsa längre och i mitt fall att du inte kan måla eller fota eller sådana saker som jag tycker är viktiga. Kunna bedöma 2 olika blå nyanser och sådär.
Mm. Men du målar ju på ändå nu. Du har väl haft det som mission att måla så mycket som möjligt innan du...
Ja! Och jag har uppfunnit en ny teknik nu som gör att jag kan hälla färg på lite olika sätt.
Okej.
Okay. Uh-huh. För småpillet är ju knepigt.
Mm.
Det finns ju många typer av konst.
Absolut.
Och jag är fortfarande sjukt fascinerad över färger och sådär. Dessutom är det så här att Konstfack har ju faktiskt utbildning för där man använder bindel för ögonen. Och om man tittar på de utställningarna så kan man tro att det ska vara jättefula bilder.
Mm.
Och det är det ju inte, utan det är svinbra bilder.
Yeah.
Och det de pratar om så är att syncentrum är hjärnans största organ.
Mm.
90% av de impulser vi får i livet kommer via ögonen.
Mm.
Och det gör ju såklart att om du inte längre använder dem, eller kan använda dem, då vaknar ju en massa andra saker som redan finns i hjärnan men vi inte har någon anledning att använda.
Mm.
Så tappar jag liksom en... Det är ju smålärning, så tappar jag en krona idag så vill ju jag hitta den.
Mm.
Men det har slutat med att böja mig ner och försöka se efter den. Utan det jag gör är att jag blundar, slutar andas och lyssnar på var den landar. Mm. Det finns jättemycket olika tekniker och sådär. Det finns hjälpmedel som man kan använda. Men jag är ju mitt emellan en resa där jag fortfarande ser.
Ja.
Och så försöker jag utnyttja det så mycket som jag kan då. Men det är också så att jag försöker utforska, hitta en meningsfull framtid när jag inte längre ser.
Ja.
Och det är inte så jävla lätt att föreställa sig en värld som man ännu inte är i. Men jag fattar ju att jag ska bli blind eftersom det står i min diagnos.
Mm.
Men det är fortfarande svårt att ställa in sig där. Så jag har gått så här blind. När jag gick till Syncentralen, vilket är en hjälpmedelsorganisation för synskadade. Den är jättestor.
Mm.
Och så frågade jag, hur mycket kurser har ni här då? Och då sa de att ja, vi har 83 stycken. Bra, får jag gå alla? Ja, det får du. När går nästa? Ja, den börjar nu om en kvart.
Mm.
Ja, vad är det då? Ja, det går med blindhund runt sjön här. Och då går man då med bindel för ögonen och sådär. Och sen har jag gått alla och lärt mig att om man skär gurka så är det bra att ha en svart skärbräda, för då har du större kontraster.
Mm.
Du kan ha speciella GPS-system i din telefon eftersom du navigerar med öronen istället för med ögonen.
Mm.
Och det är svårt att släppa taget om hjärnans största organ, såklart.
Mm.
Men det finns massa grejer.
Ja, jag såg bara häromdagen en person som, jag tror att hon hade lite syn. Men hon använde telefonen och lyssnade och pratade till den. Och när jag gick förbi, för hon hade både blindhund och käpp bredvid sig så här, så kollade jag. Då var det ju så här otroligt stora siffror på telefonen. Mm. Hon stod och kollade jättenära på den. Men jag tänker att alltså att bli blind, man har ju lekt med tanken och ställt frågan till kompisar, du vet, säga okej, vad skulle du föredra, bli blind eller döv eller tappa, du vet så.
Mm.
Och blind är ju det sista jag hade valt liksom, för att det, alltså jag är ju en upplevelsejunkie och det är ju du med liksom, och alla de här intrycken, jag kan ju bara gå på stan och njuta av liksom så här en byggnad, och gud vad vacker den är. Och så ska det där försvinna. Det måste ju vara en enorm... Ja, det är ju fint att du lever i dagens tid då det finns så mycket hjälpmedel, men det måste ju vara en enorm sorg. Och du är en sån fantastisk inspiration för mig och många andra, för att jag har ju följt dig och följer dig och ser liksom hur du bara kör på. Sen har du säkert väldigt svacker också i ditt köra påandet.
Så är det ju, och det är lätt i vår sociala medievärld där vi vill ha så många likes och följare som möjligt, att man bara lägger ut de här coola grejerna man gör liksom.
Mm.
Men jag har ju också valt flera gånger nu att det är lite mer okej för en tjej att säga att man är ledsen än vad det är för en kille.
Mm.
Det var väl inte vetenskapligt sagt, men jag tror att det är ganska rätt så.
Jag tror att det är. Du har rätt.
och ändå så vet man ju att om du är ledsen, vilket alla är, och vill bli av med det, så måste du liksom börja med anledningen. Mm. Du måste liksom bli av med, alltså vad är det som har hänt, bearbeta det för att sen gå vidare.
Mm.
Så jag har ju haft några sådana här där jag verkligen har kräkts ut hela min ögonsjukdom i beståndsdelar. Mm. För folk har förmodligen inte fattat hälften.
Mm.
Och då får man så här massa hjärtan och klappa axeln och så. Och det är snällt. Men det viktiga med det är faktiskt att få ur sig sin egen ledsenhet.
Mm.
Och att säga den högt. Och liksom skriva saker på sociala medier, det är ju ett sätt att säga det högt.
Mm.
Det är ännu coolare att göra det inför människor, såklart. Mm. Men du måste liksom börja med att bli av. Det är som att skrapa rutten vägg, liksom, bort med skiten först, liksom, innan man börjar spackla och måla.
Mm.
Men när man ska få ur sig de här ledsenheterna in i djupet, då träffar du ju massa jobbiga grejer i din själ och uppväxtgrejer och massa saker som du blir berörd av och sådär. Så det är ju jobbigt att få ur sig en ledsenhet. Det är ju enklare att säga shit, vilken cool resa jag gjorde, eller vilken snygg bild jag har målat eller något sånt där. Men båda behövs. Men sen är vi lever ju liksom i ett kattungssamhälle där vi lägger ut snygga bilder på kattungar och inte minst på oss själva då.
Mm.
Och så. Så vi är ju rätt vana vid det. Vi är lite känsliga för när det liksom
blir jobbigt.
Ja. Så jag försöker ju att inte göra det så ofta.
Ja.
Men jag vill heller inte liksom, jag vill inte ta bort det.
Nej.
Och jag tycker också att det är viktigt att jag som man också gör det, för att det är ju lika viktigt. Alltså det finns ju ingen könsskillnad på ledsenheter.
Nej.
Även om vi verkar tro det.
Mm. Och du lever ju nykter idag sen snart 20 år tillbaka.
Mm.
Har ju också gått på självhjälpsmöten, 12-stegsprogram. Och där lär vi oss prata. Och man hör ofta män säga det, att liksom det är först när de kommer dit som de vågar börja prata.
Mm.
Alltså just det här att de är män och pratar känslor. Liksom. Mm. Det gör man inte som man.
Nej.
Så, men vi som har liksom självhjälpsgrupper, där pratar män och kvinnor öppet om sina känslor, tankar och allting. Och det är så fint, för det är så viktigt.
Ja.
Det är där vi läker. När vi liksom vågar lyfta på det som är smärtsamt. Vågar prata om det och inse att det finns andra som har gått igenom liknande situationer. Och ja, vi får så mycket kraft av varandra.
Ja.
Men då tycker jag att vi börjar göra så att vi... Alltså vi skulle kunna prata om det här hur mycket som helst. För det är en... Det är så intressant att höra hur du har tacklat det här, och jag tänker att vi ska komma in och prata mer om det sen. Men om vi backar bandet och du får börja berätta lite om dig och din bakgrund redan från det du var barn.
Mm. Det här är lite historien då om en illbatting som föddes i samma stad som Astrid Lindgren. Och mina föräldrar, de var aldrig där. För de var företagare, och var de inte företagare så var de föreningsmänniskor. Så de var i alla fall inte hemma.
Mm.
Och jag har två syskon som är lite äldre. Och de hade liksom sina liv och tyckte inte jag var något att ha på den tiden. Liksom. Så jag levde egentligen mitt liv med kompisar.
Mm.
Och det var ganska bra. Jag tycker att min barndom från början, jag tycker att den var lycklig. När vi började skolan... Det var ett stort stoj av barn som alltid var ute och lekte.
Mm.
Och jag ville ju bli fotbollsproffs och hockeyproffs. Och minst när vi spelade landhockey på gatan utanför där vi bodde. Och ibland så kom det ju då en bil och tutade och ville köra förbi. För de tyckte att det var deras väg. Det tyckte ju inte vi. Och någon gång så drog jag någon boll så här rakt i sidan. Och det visade sig vara Toddes syrra. Hon var ökänd för att vara arg.
Mm.
Så hon jagade mig genom så här 8 trädgårdar.
Mm.
Men jag hann. Men det där är ju då vad jag kallar för en lycklig barndom. Men som sagt, föräldrarna var ju aldrig där. Lite senare fick jag någon uppgift på ett behandlingshem att berätta om 10 lyckliga saker jag gjort med min pappa.
Mm.
Och det kunde inte jag. Jag tror jag kom upp i 6 stycken. Liksom.
Mm.
Och det är ganska lite. Och då förstår man också hur långt borta han var. De mamma och pappa skildes. Det var poliser och det var slagsmål. Han hade, på den tiden så hade man inte Tinder, utan han hade någon form av såna här kontaktannonser ute i tidningar och sånt. Så han åkte runt och raggade.
Medan han och mamma var tillsammans?
Ja. Så, men det där var ju liksom någonting som jag pusslat ihop efteråt. Det var ju ingenting jag visste om då.
Mm.
Men det gjorde ju att dels var det distans. Dels för att de jobbade så mycket, dels för att de hade ett föreningsliv. Men också för att de var på väg ut och raggar och var förbannade och hade diskussioner och massa sånt där. Så... Även om jag tycker att det var en lycklig barndom, så berodde det på att jag hade jättemycket bra kompisar.
Mm.
Och vi hade skitmycket roliga grejer och gjorde. Men hemma var det ju, fanns det ju liksom ingen plats. det var liksom ingen där. Sen blev det ju skilsmässa i den här familjen. Pappa var chef för ett stort företag och stod för stor del av pengarna liksom i. Så att livet för oss efter skilsmässan, jag var väl 9 år eller någonting sånt där, blev ganska stor skillnad. Och då blev vi ju ändå lite mer en familj, kan jag tänka. Men den stora delen av min barndom är ju, det är ju mina kompisar. Det är det jag kommer ihåg. Det är ju Beroendepodd, så första fyllan var ju då vid 14. Och då kom jag ihåg, då var jag medbjuden av min 5 år äldre brorsa till, då skulle de ha en förfest för de skulle åka på någon Folkets park. Och jag tänkte att jag måste ju föregå med gott exempel, och det var viktigt att ha kassar i rätt storlek. Så jag kommer inte ihåg om det var 8 eller 12 starköl jag hade köpt och någon 37 arenat. Det var i alla fall ofantligt mycket. Därför att den visuella bilden när jag kom in på festen var det som var viktigt. Att jag hade mycket i påsarna liksom. 2 öl hade väl kanske varit ungefär vad jag hade klarat. Och det slutade naturligtvis katastrof. Det slutade ju på en nerkräkt på mammas gräsmatta med gräsfläckar och nerkräkt och så. Hela världen.
Jag bara check på den.
typ så, ja exakt. Sen tog mina proffsdrömmar i hockeyvärlden och fotbollsvärlden tog slut när jag var 14 och fick en akut reumatism. Som gjorde att jag låg på sjukhus i ett halvår ungefär. Hade någon typ 380 sänka och alla leder var svullna. Jag kunde böja mitt knä 1 centimeter och varenda jävla led var svullen. Jag käkade 24 Bambyl om dagen. Plus kortison och jag åt allt liksom så, för att liksom få bukt med. Det var en otroligt aggressiv form som jag hade då. Och ligger du ett halvår, då har du liksom inga muskler kvar. Även om du försöker göra liksom sjukgymnastik, så alltså du är så jävla slut i kroppen. Så att jag satt i rullstol. Ja, hela mitt slutet på grundskolan satt jag liksom i rullstol och låg i sängar. Hade hemundervisning, låg på sjukhus och åkte på bassängbad och massa sånt.
Varför fick du sjukdomen? Alltså vad var det som...
Det är ju en... Den är ju ärftlig och det är en immunförsvarssjukdom.
Ja.
Men ärftliga sjukdomar är lite luriga eftersom man oftast... de hoppar oftast en generation, så är det varannan gångs generation. Men har du haft de här i 30 generationer bakåt så blir det ju varje ändå, även om det blir varannan. Och en del varianter av det. Min ögonsjukdom till exempel, den är drabbar bara män. Men kvinnor kan bära arvsanlaget. Så att... Men i alla fall, det i slutet på den här... Då var det ju sorg och bedrövelser och lära sig gå igen och massa sånt. Men sen hade Reumatikerförbundet hade ett sjukhus i Spanien där man fick åka ner och ha träning. Och där hade de också diskoteka number one. Och där hade de också alkohol. Och där var ju världens party. Så det var sjukgymnastik och det var plocka äpplen på morgonen. Och det var massa såna här värmebehandlingar och kylbehandlingar. Och fantastiska behandlingar var det. Och det bästa med att man åker till Spanien är att det är varmt på natten, så du stelnar liksom inte till och får börja om igen på morgonen. Utan du liksom kan fortsätta att bygga muskler runt dina leder så att du klarar ditt liv bättre. Men där var ju då som sagt var diskoteka number one. Och där hade man ju rätt mycket olika typer av drycker. Så där gick det ganska vilt till. Ganska många gånger. Och där var ju jag 15 eller 16 och sånt där var jag då. Så jag var ganska ung. Sen när jag kom hem, och det här är ju en inflammatorisk variant. Det finns 500 registrerade varianter av reumatism. Ögat räknas till exempel som en led.
Mm.
Och min variant är då inflammatorisk, vilket gör att jag reagerar. Jag blir förkyld, kan få en svullen tå eller något sånt där. Just nu så har jag en erit, som det heter, en reumatisk sjukdom i ögat.
Mm.
Som jag droppar då med kortison. Men i alla fall, så det påverkar ju mitt liv. Framförallt påverkar det mitt sportliv dramatiskt. Så att det där tog bildskapande och rock'n'roll, punk mest, vid. Och det sammanföll ju väldigt bra med att jag började på gymnasium i Hultsfred. Och Hultsfred är ju lite känt i musikkretsar.
Mm.
För att precis när vi startade, eller när jag började gymnasiet, så började också musikföreningen sina första arrangemang. Och det här var ju en dröm. Det var ju allt från nu ska vi se, tatuerade snutkukar, tror jag, ett av favoritnamnen, till att bli en av då Sveriges största festivaler.
Ja.
Och vi hade ju mer mediebevakning än Kungabröllopet och Vasaloppet tillsammans.
Mm.
För det var coolt för politiska partier att sitta backstage och rapportera direkt från Hultsfred och sådär. Och vi tyckte det var ganska coolt också. Första styrelsen i Rockparty, som föreningen hette, var 16 år, medelålder.
Mm.
Den som var yngst var 13, tror jag. Och vi hade en devis som många har hört. Och den hette "Går det inte så går det ändå".
Mm.
Och den har ju blivit lite av min visdom genom åren. Dels att få vara med på den här resan. Nu är den ganska omtalad och de har gjort massa filmer och grejer och sådär på den. Och jag var en del av den. Och man fick vara med, och se den, man fick uppleva den.
Mm.
Det har ju varit min skola för både för marknadsföring och för livet och ja, för rätt mycket.
Ja.
Och framförallt det här att ge det inte, utan kör ett steg till liksom. Det går.
Mm.
Och rock'n'roll går ju ganska bra ihop med att dricka pilsner också, så det vart ju rätt många sena kvällar.
Mm.
Och därifrån gick livet vidare till gymnasiet slutade och jag började på lokaltidning och därefter på reklambyråer, vilket jag i stort sett har jobbat med sedan dess.
Mm. Och det är väl också en liten alkoholkultur i reklambranschen, förstår
jag. Vi väljer ju, det är ju dels så här att man väljer, alltså både dagstidningar och rock'n'roll-branschen, åka till Spanien-branschen, är ju alkoholkultur och alltihopa.
Yeah.
Jag är ju sjukt imponerad över vad du har gjort i liksom, livet. Det är så långt ifrån mig som det bara går att komma.
Ja,
liksom.
Vi är ändå så lika, tycker jag, när jag vet din historia. Jag vet ju inte allt. Och du vet ju inte allt om mig, men det är liksom, vi har ett samma driv och mycket lika tänk, tänker jag också. Liksom. Mm. Och så här, sen måste jag ju säga, jag vet inte om du vet det, men jag är ju gammal punkare också.
Ah, give me five!
Men det var ju verkligen perfekt, för då kunde man dricka tisdagar och torsdagar, så var det spelning på Café 44.
Ah.
Och så fanns det alltid någon som var äldre som kunde köpa alkohol åt en.
Men Café 44 skulle man väl käka bullar, va?
Inte där inne gör man ju det. Mm. Där inne var det, fick man nog inte dricka på. Nej. När jag var, alltså det här var ju i högstadiet.
Mm.
Men man drack utanför eller
i park, ja, det är klart,
du vet så.
Ja.
Och det var ju verkligen de som jag hängde med, det var ju alltså, ju fullare ju bättre.
Mm.
Och jag hittade ju tidigt mina gäng där man drack på det sättet, precis som du hittade dina sammanhang liksom. Ja. För det gör vi ju, vi vill ju inte umgås med folk som väljer bort alkoholen eller dricker lagom, för det är bara jobbigt att umgås med. Och du hamnade i reklambranschen.
Mm, precis. Och den passade ju mitt bildskapande, den passade min... jag älskar, vi kunde ju sitta i 5-6 idémöten på en dag. För olika typer av projekt. Och hitta på galna grejer, snygga bilder och sådär. Det var verkligen skitroligt. Och den tilltalade också min entreprenörskap i att få liksom hitta på grejer.
Mörk himmel, ett regn faller sakta ner.